Vadå?
Nej, men alltså content is king har ju en klang precis som att cash is king. Alltså cash is king är ju det mest meningslösa någon har yttrat någonsin. Men det låter ändå som något som de skriker, som ett säljteam på något telekombolag skriker. Innehåll är kung. Innehåll är kung. Slasket lägger sig som en våt filt över landet. Och vad passar då bättre än att torka sig med lite knastertort gafflande om populärkultur? Och då podcasternas egen vettexduk obitidictum. Som vanligt med mig, Tobias Nordström, och den fluffiga, varma frottémannen Billy Rimgard.
Hallå, hej. Du, det här är lite annorlunda podd än vanligt.
För att vi är gravbrusade, menar du?
Alltså,
vi har alltså stängt Mr. Texas i Fruängens centrum.
Ja, det blev ju lite rörigt. Vi planerade ju att ses, äta en middag.
Och sen spela in en podd.
Inga
konstigheter så långt.
Inga konstigheter så långt. En öl blev fem, sex öl.
Sex öl.
Det är lite slirigt.
Sex öl. Och när jag köper sista ölen så säger ägaren till mig: ja, ni har 20 minuter på er. Vill du köpa en till öl?
Såklart.
Ja, alltså det är också så här. Det ska sägas att stället stänger 20.00. Alltså det är inte så att vi har varit ute till fem och spelat in på den.
Så vi...
Även ifall det låter som att vi har varit ute till fem.
Men vi kände ju ändå att det här var ju enda möjligheten för oss att hinna banda en podd denna vecka. Så det får bli en podd.
Det löser vi alltid.
Men härifrån får man ta det med en nypa salt. Men vi såg det ju. Vårt öga för detaljer slutade ju inte fungera. Utan på bussen såg vi något väldigt intressant.
Det berättar mig. Ja, jo, du tänker på det. Ja. Jo, det var en kvinna som när hon skannade sitt SL-kort på bussen tappade sin mobiltelefon.
Mm.
Och det hände någonting som inte hade hänt om vi bara spolar tillbaka tiden kanske 10 år i tiden. För i samma sekund som mobilen träffade bussgolvet så gick det som ett sus genom alla människorna som satt på bussen. Därför att alla kunde relatera till känslan. Alltså, för 10 år sedan var det så här, tappade du mobilen så var det så här, oj. Det var ju inget konstigt. På sin höjd så kanske en knapp lossnade på knapppanelen som fanns på din telefon. Men nu så är det som att när någon tappar telefonen så kan alla relatera till känslan av att oj, sprack den. Ja. För då vet man att så här, då är det ett halvår av tid där man går runt och har en mobil som ser ut som en mosaik i handen och försöker hitta en tidslucka att gå till någon lallare på Folkungagatan i Stockholm eller någonting för att reparera det här.
Ja, det var väldigt fint. Och apropå 10 år sedan fick jag ett sms som jag tyckte var ganska mindblowing av dig i helgen. Jag skickade ett sms till dig där det stod Deadmau5 streamsnipade just Shroud. Mm. Och tillbaka fick jag ett sms där det stod en mening som inte hade någon mening för 10 år sedan.
Det enda ordet som någon hade plockat upp då är väl ordet just. Ja. Det hade folk fattat.
Jag vet inte hur stor Deadmau5 var 2007 eller 2008.
Det, ytterst små kretsar i så fall.
Ja. Jag vet ju att han spelade ju på Söderstadion innan Söderstadion revs.
Ja.
Och det är ju 2011.
Så... Var det fulla hus på Söderstadion?
Ja, jag vet inte.
Det här vet du bara som Hammarby-supporter.
Jag vet det där för att det är bizarrt att Deadmau5 spelar på Söderstadion. Det finns någon comedy i det.
Körde han i liksom hela...
Jag har ingen aning om...
masken med öron och allting.
Det utgår jag ifrån. Jag har ingen aning om liksom hur gigget var.
Nej. Vilket spel var hans... Det var PUBG han...
Ja, PUBG Battlegrounds. Det var så här, Shroud var på ett ställe... Han hade landat...
Shroud, stor PUBG-streamer för detta CS-proffs.
PUBG, Player Unknown Battleground. Ett Battle Royale-spel där man hoppar med fallskärm ner i en stad. Och så ska man loota en massa grejer och utrusta sig och sen så krymper kartan steg för steg tills man blir ja, tills alla spelare möts. Så det är 100 spelare som startar på servern. Vi kommer återkomma till detta i ett kommande Battle Royale.
Ja, vi har pratat om PUBG förut också. Ja. Men,
Shroud landar, det är stökigt.
Shroud då, framstående profil i det här spelet, som har väldigt, väldigt, väldigt bra på det här spelet, har spelat CS förut, är grym på att få headshots, etc.
Ja, overkligt bra.
Ja, stor streamer som är...
Overkligt bra. Har 30 000 som streamar så fort han går online i princip. Han landar, han håller på att plocka sin loot. Det är massa andra spelare som har landat på samma ställe. Och det är alltid lite bökigt i början, eller hur? Du har ju spelat...
Det är ju stress, ja, framförallt i början.
Stress.
För en person som Shroud då, som alltid har över 10 000 tittare i princip, så det finns ju alltid ett segment av hans publik som sitter och tittar när han trycker på play-knappen, för att då trycker de på play-knappen samtidigt och för att, i förhoppningen då att hamna på samma karta som Shroud, för då vet de vad han är. Och att ha dödat Shroud på en karta, det är ju en skalp.
Exakt, och det är det som är att streamsnipa. Och de flesta streamers, de tycker att det är så här, ja, men de garvar ju åt begreppet streamsnipa, för att liksom, om man som sitt endgame i ett multiplayer online-spel har att ta sig till en plats på en karta där en känd streamer är och bara vara i hans bild i princip.
Jo, men jag skulle inte säga garva åt det. Alltså jag tänker att jag skulle säga att det finns ett betydande segment av, i framförallt PlayerUnknown's Battlegrounds kretsen i det communityt som tycker att det här är ett jätteproblem.
Jaså.
Jag har framförallt streamen Grimms som jag tycker är en tönt. Och framförallt...
Det kanske är därför han tycker det är ett problem.
Att ja, alltså han är en person som tycker att som alltid gnäller på det här i otroligt stor utsträckning. Ja. Alltså de flesta är ju bara att om de märker att det är massa streamsnappers, då kör de om. Shroud brukar ju använda samma teknik. Men fortsätt, i det här fallet...
Ja, de streamers jag följer, de har garvat åt det där och tyckte att så här, om ditt enda endgame i spelet är att...
Ja, det är en vanlig ursäkt.
Ja.
Att om du streamar och sen blir dödad så kan du bara säga, en streamsniper.
Fast ofta så är det inte så att de blir döda. Så här, jag börjar om. Shroud, det är stökigt. Han har dödat 4, 5, 6 pers här i uppstartsfasen. Han håller på... Och liksom städar upp efter dem, plockar loot och sånt. Helt plötsligt dyker en person upp från ingenstans.
Med Musse Pigg-öron?
Nej, inte med Musse Pigg-öron. Men bara beväpnad med en pistol. Vilket är lite udda. Ingen armor, ingenting. Utan det är ju bevisligen en person som bara har... Liksom inte har ägnat någon tid åt att utrusta sig. Utan bara har tagit sig till denna plats på kartan av någon anledning. Förmodligen för att Shroud är där. Shroud skjuter honom. Och han dödar Actual Deadmau5, som är Deadmau5s användarnamn i PUBG. Mm.
Samma person som skrev på det här konstiga användaravtalet när, vad heter den, streamingplattformen som Jay-Z och Madonna och alla, Tidal heter det.
Såklart.
När då Jay-Z, Madonna, Alicia Keys och andra skrev på avtalet så klev ju även Deadmau5 fram. Det är samma Deadmau5 vi pratar om.
Ja. Precis, för Deadmau5 spelar också spel. Och det var oerhört roligt därför att Shroud har ju spelat tillsammans med Deadmau5 i olika sammanhang. Så han började ju prata om så här, hi Joel, what the fuck, du vet. Det blev en så här extremt härlig stämning. Och på något sätt, för mig så var det peak samtid. Mm-hmm. Att så här, att Deadmau5 hemma på sin kammare ser att Shroud har gått online och streamar Battlegrounds. Och
tänker, jag har inget att göra.
Precis.
Ja.
Jag har 3 Ferraris och liksom lite annat. Låt oss streamsnipa honom.
Ja.
Så här, för det blir bra content. Det var väldigt härligt. Och jag skickade detta till dig och fick det här svaret om att en mening som inte har betytt något.
Ja, men för jag menar så här, Deadmau5 hade inte betytt någonting. Shroud hade definitivt inte betytt någonting. Streamsnipa hade inte heller betytt någonting.
Ja, men det var lite svindlande tanke faktiskt. För här är man någonstans mitt i livet och sitter hemma och dricker vin och kollar på streams. Reflekterar inte så mycket över det, utan som en skön grej som jag tänkte dela med dig.
Mm.
Och så sprängde du mitt huvud. Ja,
ja,
det är härligt.
Inte, det krävs lite för att spränga ditt huvud, känns det som.
Ja, en sak som sprängde mitt huvud var någonting som hände i helgen.
Berätta mer.
Det är samma dag som vi... nej, det här var ju söndags jag skickade dig. I lördags så satt jag och följde en polsk bergsbestigares GPS-tracker.
Mm. Det är sånt här du sitter hemma på helgen och följer när du är singel. Ja, jag förstår.
Nej, alltså jag hade nog följt det här annars också, misstänker
jag. Jag är inte helt säker, men ja, fortsätt.
Okej. Så här var läget... Nanga Parbat. Vad säger det dig?
Ingenting.
Ingenting. Det är världens kanske dödligaste berg.
Var?
I Karakoram. En bergskedjan som är... Det är samma där K2 ligger.
Ja, det är Himalaya vi är. Alla.
Ja, precis. Ja. Karakoram är en avstickare till Himalaya. Den som går in i Pakistan och lite sånt.
Okej.
Okay. Och Everest är ju världens högsta berg. Ja. K2, världens kanske svåraste berg. Men Nanga Parbat är ju det berg där det har förekommit absolut flest dödsfall.
Okej.
I alla fall per, alltså dödsfall per...
Det här blir man ju nyfiken på. Om K2 är världens svåraste berg, alltså varför är det mer dödsfall på Nanga Parbat?
Nej, men alltså Nanga Parbat är ju svårare så tillvida att alltså, det är ju färre som har försökt klättra Nanga Parbat.
Är det högre än K2?
Nej, det är det inte.
Nej.
Nanga Parbat är typ 8:e, tror jag, på listan. Okay. Det finns ju 14 stycken. Okej, vi börjar från början. Det är lite rörigt.
Ja, det är särkunskap. Ja, ja.
Absolut högst är Everest. Ja. Men Everest är ganska lätt klättrat.
Det är en väldigt jobbig promenad.
Ja. Ja, det är inte utan...
Okej, okay. Jättejobbig promenad.
Okej, okay, vi backar vandet lite till. Jag har knarkat bergsbestigarlitteratur.
Ja. Ja. Det har jag också fått genom åren. SMS med utdrag bergsbestigarlitteratur. Långa utdrag. Wall of text SMS. Men ja, fortsätt. Mm. Bamga Parbat.
Är man vän med mig så kan man få långa utdrag ur bergsbestigare.
Jag uppskattar detta. Ja. Jag har inte läst alla SMS, men jag uppskattar detta.
Vi är nästan lite generad. Är det här bra podd? Jag vet inte. Vi kör på. Vi kanske inte kan ta betalt för det här på Patreon. Everest är det högsta berget.
Ja.
K2 är det näst högsta berget. Men det är extremt mycket svårare att klättra än Everest. Det finns en jättebra K2-dokumentär som heter The Summit. Som handlar om en katastrof 2008. När folk dog som flugor på berget i samma liksom, summit attempt.
Okay.
Den är kittlande, skulle jag säga, på många sätt. Helt klart värd att se. Den fanns på Netflix förut. Den finns definitivt på YouTube. Kolla den.
Mm.
The Summit.
The Summit.
Mm. Sen så är ju inte Nanga Parbat 3, 4 eller 5. Den kanske är 6:e, 7:e någonstans. Däremellan så har du lite sån här... jag kommer inte ihåg vad de heter. Gasher, Brum och... Shoyoyo och lite sådana där.
För en svensk perspektiv här. Kebnekaise ligger där. Nej, okej.
Alltså Kebnekaise är typ 2200 meter.
Ja, det är en promenad.
Nej.
Det är en jobbig promenad.
Det är en jobbig promenad. Ja. Alla de här är ju över 8000 meter.
Okay.
Så att problemet där, jag läste en fantastisk bok om en polska som var väldigt framstående klättrare. Hon brukade träna i Frankrike genom att supa sig dyng på kvällen och sen klättra dagen efter. För att den extrema bakfyllan var det enda sättet att simulera hur det är att vara uppe på de där spännande höjderna. Konstant bultande huvudvärk.
Någonting jag tänker på imorgon efter att jag spelar in det här förhållandet. Ja.
Varje rörelse du gör liksom gör ont i hela kroppen och så vidare. Men Nanga Parbat, det enda som är svårare än att bestiga Nanga Parbat, det är ju att bestiga Nanga Parbat på vintern. Alltså vinterexpeditioner är ju notoriskt,
okay,
notoriskt.
Men det,
svåra.
Så Nanga Parbat lite helig gral i bergsbestigar-communityt, eller?
Ja, men absolut. Mm. Så är det. Men även alltså så här K2, att bestiga den på vintern, det är ju inte många som har gjort.
Nej.
Är det någon som har gjort det?
Ingen aning.
Jag tror inte det. Jag tror ingen har bestigit K2 i vinterförhållanden. Normalt sett så bestiger man ju Everest under mars-april och K2 bestiger man under juli-augusti. Det är lite så säsongen ser ut liksom. Men nu så var det ju en jävligt ambitiös...
Men så ingen har bestigit Everest under vintersäsong heller?
Jo, Everest. Ja. Jo, absolut. Ja, okay. Absolut. För Everest är inte så svårt.
Nej.
Alltså det är liksom...
Det är en jobbig fråga.
We digress.
Ja, ja.
Men nu så var det ju då två stycken personer. Elisabeth Revol och en polack som hette Tomasz Makiewicz. De hade beslutat att vi ska bestiga Nanga Parbat på vintern. Det sista man hörde av dem var när de lämnade Camp 4 och begav sig för sitt summit-attempt. Och sen försvann de. De var borta i typ 2 dygn. Här uppe på toppen, alltså det finns nästan ingen syre. Det är minus 45. Det är ingen jävla lek liksom. Man ser, base camp såg de i kikan efter 2 dygn.
Jag vill bara säga här att det här är också en sidospår av Guds nåde. Men vi har ju pratat mycket om mina lärare på gymnasiet. Bernt som hade kvar TP-kablarna i jacken för att skydda sig mot ryssen och så vidare. Jag hade ju även en lärare i serverhantering som hette Tomasz. Jag kommer att tänka på det när du säger den här polska bergsbestigarens namn.
Ja.
Tomasz. Det som var mest utmärkande honom var att han kom ut som judehatare.
Oj.
Ja, det här var väldigt spännande. Vi hade jättespännande var det inte. Men vi hade en lektion med Tomasz när, jag vet inte varför, men vi pratade om något amerikanskt företag på den här lektionen. Och sen då så sa han, och det är en judisk man som leder det här företaget, va? Sa Tomasz helt plötsligt. Och alla vi då i vår klass vände som och bara, jo, han kanske är av judisk härkomst, vi vet inte. Och då sa han, ja, för det där är ju intressant. Ju mer man tänker på det så ser man att det är ju ganska många judar som leder stora företag i världen. Och hela klassen liksom stannar upp och bara, vad säger du nu? Han såg även ut, Tomasz, ska säga, som någon slags konstversion av Lena Philipsson.
Oj.
Ja. Det var en väldigt märklig figur på min gymnasieskola. Är det någon slags förtal? Nej, det är inte förtal. Han sa ju det här, det är inte förtal. Ja.
Borlänge,
Sotorgsgymnasiet, dataläraren Tomasz som pratar illa om judar. Jag vet inte, det här kanske kommer hamna i rättegång någon gång, jag vet inte. Men fortsätt med Tomasz, bestigaren av det pakistanska berget.
Ja. Vi är på 18 minuter nu.
De är på hur många meters höjd?
Vilken jävla podd det här blir.
Ja, men de är på hur många meters höjd?
De är över 8126 meter i Nanga Parbat. Det är världens 9:e högsta peak.
Mm.
Och det är oklart om de har lyckats liksom, för det är ju så här,
det är också så här, när det är den höjden, då är det ju för bergsklättrarfinsmakarna. Mm. För det är ju ingen som kommer hamna i tidningen av att ha bestigit det.
Nej. Och det är ju så här att någonstans runt 7500 meter, där börjar ju the death zone. Det vill säga, även om du vilar så är det inte så att du blir friskare.
Nej, du tappar, tappar
konstant så energi, tappar man liksom. Man kan inte vila upp sig över den altituden. Och någonting har gått fel. Elisabeth Revol och Tomasz Makiewicz, båda två jätte liksom erfarna klättrare. Någonting har gått snett. Senare ska det nu visa sig att det är Tomasz som har fått snöblindhet, frostbite. Alltså det är nästan som att bli slagen i huvudet med en slägga liksom. Han kan inte ta sig fram längre. Han har byggt en snögrotta. Hon hänger kvar för
bivack.
Bivack, precis. Mm. Hon hänger kvar för att försöka hjälpa honom liksom. Men vad gör man då? För uppe på den här höjden så är det ju så här, vad är vi på? 19,5 minut. Det här är en långt intro. Eller det är inte ett intro.
Nej, det är inte. Det här är ju på första ämnet.
Det här är första ämnet. Det här är grejen liksom. Vad gör man då? Liksom. För dit upp kan en helikopter flyga. Luften är för tunn, så du har ingen bärkraft. Du kan inte flyga dit. Liksom.
Dör du så dör du.
Dör du så dör du. Och det finns inte så jävla mycket man kan göra. Om någon trillar ihop på Everest under full säsong, ja, men då kanske det finns 100 andra turister där.
Som kan bära ner personen,
ja, i princip.
I bästa fall.
I bästa fall. Liksom. Inte turisterna, men däremot kärparna. De som lever och bor i dessa klimat och därför är lite bättre förberedda. Nanga Parbat på vintern, ingen.
Det är inte ens en kärpa som...
Nej. De är inte så jävla dumma som de försöker bestiga här på vintern. För som sagt, minus 45 på kvällarna liksom. Vad gör man då? Jo, man ringer den polska expeditionen som är på K2 för en vinterbestigning.
Se där.
Ja. Pakistanska militären flyger över en K2-expedition med 4 polacker till Nanga Parbat. Det här tar lite tid. Det tar 2 dagar ungefär. Under tiden är det Tomasz och...
Men flyger de över dem med... Alltså, förklara. De flyger över expeditionen? Alltså de flyttar dem till baslägret så att
säga. På K2 så befinner sig en polsk expedition med fyra klättrare. Mm. Ja. Mm. Fyra klättrare.
De flyttas
från K2 till Nanga Parbat. Det här tar 2 dagar. Under de här 2 dygnen så befinner sig Elisabeth Reboll och
Tomasz
Makiewicz uppe på Nanga Parbat. Ingen vet vilket skick de är i princip. Pakistanska militären lyckas släppa den här K2-expeditionen på ungefär 6900 meters höjd. Det vill säga de är 1700 meter ungefär från där de tror att de andra är. Och de har 1 dygn ungefär, 12 timmar på sig innan en jävla storm drar in. Det ska bli hurricane winds och snöfall. Det är här någonstans som jag börjar följa dem på GPS-tracker.
Okej.
Okay. Ja. För
nu är det ju en lördagkväll. Nu är jag ju helt med dig.
Nu är det lördagkväll. Jag sitter ju och följer hashtaggen Nanga Parbat på Twitter. För det här är ju stor... Alltså, som sagt, jag har knarkat mountaineering-litteratur.
Nu behöver du inte övertyga mig. Du behöver inte säga mer om varför du surfar in på hemsidan med .pl på slutet en lördagkväll. Det är...
Ledda av Adam Bielecki och, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, Urubko heter han i efternamn. Så började de klättra. Och grejen är så här, det är på lördagskvällen det här sker. Det är mörkt. Det är lördagskväll i Sverige runt 8. Klockan är typ 00:30 på natten då, lokaltid. Det är mörker, det är vinter. En storm tar till. Det är minus 45. Och det som de här jävlarna gör, det är att de klättrar över 1000 meter, alltså 1 kilometer på mindre än 8 timmar. Det betyder att de klättrar upp ungefär 2 meter per minut. Och 2 meter per en minut, alltså 2 meter per en minut, som jag förstått det från de som har twittrat, är att en sån här klättring ska normalt sett ta 15 timmar i de här conditionerna. Mm. Deras tog 3.
Oj. Mm.
Så de går på någon slags super ultra boost, klättrar upp, samtidigt som Elisabeth Reboll då liksom med sina små krafter, hon har ju förfrusit både fötter och händer, hon har ju varit uppe i 4-5 dygn liksom vid det här laget. Hon klättrar ner, de träffar henne, de lyckas eskortera henne ner till base camp. Tyvärr så blir då Tomasz, han är ju kvar där uppe, han var ju så mycket högre än vad hon var liksom uppe, så att det där hoppet ute, tyvärr, RIP liksom.
Hon har alltså lämnat honom?
Ja, hon var ju tvungen.
Ja, jag klandrar henne inte. Jag behöver,
För det är ju lite så här, hon hade ju ändå gjort ett försök. Hon hade ju hon hade klättrat ner, klättrat tillbaka upp, försökt hjälpa honom, det hade inte gått. Med de sista batterierna i hennes komradio så får hon reda på att det kommer en search party och hon börjar klättra ner. Och samtidigt som de har fått ner henne, då drar stormen in. Ja, Tomasz hoppet ute, liksom. Men det de här gör, alltså just det här, jag gillar ju tanken på att man flyger in de här och att här de gör någonting som är omänskligt. Det här ska inte gå.
Mm. Här får jag höja ett rimlighetens finger, känner jag.
Mm.
Och som är min invändning mot all den här typen av bergsklättring som du är intresserad av. Det här är ju liksom bara människor som spenderar massa pengar på någonting till ingen nytta alls. Alltså, hela den här räddningsoperationen kostar ju otroligt mycket pengar. Och det är ett otroligt flyttande av manskap för att rädda en persons liv som vill bestiga ett berg som ingen bryr sig om för the glory i sitt eget community.
Fast de har försökt, just Reboll och Tomasz, de har försökt. Det här var 4:e året i rad de försökt.
Jag har försökt mycket i mitt liv också. Det är liksom, jag får inte massa hjälp från statligt håll och pakistanska armén kommer in och hjälper mig för det.
Nej, absolut. Men vid katastrofen på Everest 96, när det dog typ 11 pers.
Låt dem dö, säger jag.
Så finns det en fantastisk historia. Han som, jag försöker ninja googla hans namn nu för att jag inte kommer ihåg vad han heter.
Är det amerikanen som från Texas som förfrös allting?
Exakt. Ja. Beck Weathers heter han.
Okay.
En snubbe som... Det är en helt absurd, den historien. På väg upp på Everest 1996 så kommer de till en passage som heter The Hillary Step, som är liksom det sista svåra hindret på väg upp till toppen. Där blir han snöblind. Hans guide då i expeditionen som han var med i lämnar honom där och säger vi kommer tillbaka till dig.
Det är den här nya zeeländska guiden.
Ja, Rob Hall. Mm. I filmen Everest som kom 2015 så spelas Beck Weathers av Josh Brolin.
Ja.
Beck Weathers säger han blir blind. Guiden säger vi kommer tillbaka. 8 timmar senare sitter Beck Weathers och fortfarande väntar på att någon ska komma tillbaka.
För jo, men det är ju också för att de som säger vi ska komma tillbaka har också hamnat i trubbel.
Exakt.
Det är ju inte för att de har skitit i honom när de
precis.
Går ner.
Nej. Men han sitter ju och väntar på någon som inte kommer. Och då finns det ju den här Anatoly Bokreyev, den Russian power climber, som liksom...
Jag vet inte varför jag blir så glad över att han är rysk. Limmar så jävla bra med den här rollen, med den här liksom, typen av människa att vara ryss bara.
Ja, precis.
Det är liksom, det biter inte. Kylan, de här omständigheterna, det biter inte.
Beck Weathers hakar på, går vilse, hamnar i ett camp där han är den enda överlevande i princip. Under tiden har Anatoly Bokreyev tagit sig tillbaka till Camp 4. Han har druckit lite te, han har blivit lite varm. Han ger sig ut och letar i tilltagande snöstorm. Hittar det här campet där Beck Weathers ligger under liksom ett flak med is i princip. Anatoly Bokreyev hittar en annan han kan rädda. Ta med henne, har jag för mig det var. Jag kommer inte ihåg vad han hette. Tillbaka till Camp 4. I något läge så vaknar Beck Weathers och inser att han är frusen till is men tar sig loss och kommer tillbaka till Camp 4 som en jävla zombie. Blir omhändertagen av Bokreyev. Ja, han kommer tillbaka till Texas men alla fingrar är typ kapade, alla tår. Alltså han är så,
ja, näsan är borta.
Näsan är borta. Det är, och det finns en fruktansvärd story när någon hittar en oxygen mask. En annan av dem som försöker rädda sig i det här läget. Men det är någonting som stoppar liksom blodtillförseln eller syretillförseln. Det är Beck Weathers näsa som sitter kvar i masken.
Men det här är en del av ditt försvar till varför.
Men det kommer nu. Mm. Och då är det så här att Beck Weathers i boken, jag tror att det är Into Thin Air-boken, så pratar Beck Weathers, nej det är hans egen biografi, så pratar han om att liksom enda gången han är lycklig, det är på berget. Alltså när han är hemma så liksom är det en tilltagande tryck som byggs upp. Det är ångest. Det är liksom... han måste klättra.
Ja. Det är liksom, så att du menar att hundratusentals dollar är värda för att upprätthålla den här amerikanen från amerikanska söderns lycka?
Som att gå i terapi. Det här är hans
grej. Jo, men det är en terapi som inte bara han betalar för ju.
Ja.
Alltså han betalar dyra pengar för att vara med och bestiga Everest, men han betalar ju inte alla pengar för den här räddningsoperationen som sker för att rädda bland annat
28
honom.
Minuter. Det är sant.
Och det är mitt stora problem med de här bergsbestigningsmänniskorna är att så här, jag är all for att människor gör saker för att pusha vad den mänskliga kroppen är kapabel till att göra. Men det man når ju någon slags gräns när, som du är inne på här, bara med, när den pakistanska militären börjar flytta folk och grejer.
Det började som en GoFundMe, sen kliver polska regeringen in och säger att vi betalar det här.
Ja, men det, alltså, helt plötsligt så är det väldigt många människor som är med och betalar för att en person inte har lyckats uppfylla den här drömmen som den hade.
Ja, jo. Fast nu var det så att Revol och Thomas, de
alltså folk får göra precis
ju sammita.
Jo, men alltså folk får göra precis vad de vill. De får bestiga vilka berg de vill och får göra precis vad de vill. Men jag stör mig på den här grejen med att vi sen ska hålla på och rädda deras liv. Kan du köpa det?
Ja.
Alltså så här, de får försöka bestiga de här bergen, men låt dem då bli de här isliken som istället tjänar som någon slags påminnelse om
men
det riskabla i det här.
Ops.
Det är väl som den här, alltså den omtalade kvinnan av någon slags butanskt härkomst eller någonting som finns på toppen av Everest.
Nej, det finns hur många som helst.
Ja, det är väl, om jag inte helt missminner mig, liksom offer från förr.
Man kan googla yellow boats. Ja. Det är ju en snubbe som, han markerar ju starten på en viss väg upp. Det är en viss, en av vägarna upp på Everest markeras av Yellow Boots, en indisk klättrare som dog i en grotta där, ja, precis vid foten av den, liksom, den passagen. Men det har ju att göra med att det går ju inte. Alltså så här, man kan, i 9 fall av 10 så går det, eller 99 fall av 100 så går det inte att rädda, för att på den nivån av höjd, det spelar ingen roll om du skickar upp 10 gubbar dit, så är det så här att om du är avsvimmad och inte kan röra dig, eller om du är liksom, om du inte kan röra dig, punkt, så är det ju så att bara att ta ett enda steg i den miljön är, tar så mycket energi att det spelar ingen roll. Det finns ingen som kan hjälpa dig.
Nej.
Alltså man konsumerar all sin energi bara på att ta sig fram själv. Mm. Det går inte att hjälpa dem.
Alltså,
och det är
därför
de här 4 polackerna, att de klättrar upp i den här enorma, vansinniga jävla farten som inte ska vara fysiskt möjligt. Det ska inte vara mänskligt möjligt att göra detta.
Ja.
Och det är därför jag älskade att sitta och följa dem på GPSen samtidigt som jag följde Twitter-kommentarerna, för folk var helt knäckta. Bara, vad är det de gör? Det måste vara fel på deras GPS.
Men det är så, jag gillar ju att de gör det. Därför att, som sagt, det är att pusha mänskligheten på ett sätt. Men alltså, det är samma sak som vi pratade för några avsnitt sedan om mannen som försökte simma över Atlanten. Att det är jättefint om du samlar ihop egna pengar, sätter ihop en expedition för att göra de här sakerna som pushar mänskligheten framåt, i det att du testar någonting som det inte är bevisat att vi kan göra med våra kroppar.
Mm.
Men ingen annan ska liksom behöva få stå till svars och betala för att du är en idiot som gör någonting som ingen annan har testat.
Nej, men det är sant.
Så att pakistanska militären, de ska ge fan i det här.
Fast de fick ju pröjsa polska staten.
Ja, okej. Okay. Polska staten ska ge fan i det.
De här 2 dygnens delay är ju folk väldigt upprörda över. Därför att tydligen satt ju pakistanska militären och väntade på att cashen var säkrad.
Det är väl helt rimligt! Det är väl superrimligt!
Fråga Tomas och hans vänner.
Jo, men Tomas är också där superfrivilligt.
Ja, men, alltså,
när Tomas sitter och fryser ihjäl, det är ju ingen, det är bara han själv som har tagit exakt varje steg till att sätta sig och frysa ihjäl.
Vi lägger locket på där.
Jag tänkte vi ska prata om någonting annat nu. Nämligen den saudiarabiska robotstaden. Känner du till det här?
Nej, berätta.
Det var så här, det var framförallt min sambos bror Johannes som tipsade mig om det här. Nämligen att, jag vet inte, jag har i alla fall sett rubriken swisha förbi i mitt sociala medieflöde om att den här roboten Sofia, känner till henne.
Mm.
Ja, skallig, har ett ansikte, är dålig på att göra intervjuer, men att hon har blivit medborgare i Saudiarabien.
Var det på grund av att hon är skallig eller på grund av att hon är dålig på att göra intervjuer?
Ja, jag tror att det hänger ihop med just den här tanken om en saudiarabisk robotstad, snarare än någonting annat. Därför det som det då visar sig, också min sambosbror tipsade om, är just att Saudiarabien håller på att bygga en stad där visionen är att 50%, om jag inte missminner mig, ska vara robotar innan 2030.
Hmm. What could go wrong?
Vad känner, när du hör, alltså om vi börjar här, vad känner du inför idén om att bygga en robotstad där hälften av medborgarna är robotar?
Beväpna er.
Du tänker att det här kommer bli the second renaissance. Det är här robotarna kommer resa sig.
Jag tror att det kommer bli på riktigt dystopi.
Mm. Spännande.
Jag tänker att det första jag tänker på är sand. Ökensand som virvlar in och fastnar i olika leder. Robotiska leder. Det kommer stå så här halv fungerande robotar på gatorna. Ja.
Det är en väldigt dystopisk tanke du har. Men den här staden då heter alltså... det är ganska på riktigt. Halv på riktigt.
Ganska på riktigt, halv på riktigt.
Jo, det är svårt att säga. Eftersom att det ligger så långt fram i...
Det låter lite som ett PR-trick, rent spontant.
Ja, det tänkte jag också till att börja med. Och sen så la Johannes fram lite intressanta idéer till varför det inte bara är ett PR-trick. Men det är klart att det finns ett stort PR-värde i det här. Men det här är ju då, staden heter Neom, som då är någon slags blandning mellan det latinska ordet för ny, alltså neo, och neom, som även då betyder någon slags framtid på arabiska, om jag förstår saken rätt. Och projektet då styrs av en saudiarabisk prins, som vanligt.
Alltså, hur kan det inte styras av en saudiarabisk
precis,
prins?
Saudiska arabiska prinser har ju alltid mycket hobbyprojekt vid sidan av, känns det som. De har ju alltid någonting som är deras, inom citationstecken, grej som ska marknadsföra dem. Jag tänker väldigt mycket på, det finns en bok av den amerikanska författaren Dave Eggers som heter Hologram for the King. Har du läst den?
Mm. Nej, skulle jag säga. Jag hade munnen full av vatten.
Så då blev det, mm. Men den handlar ju om en amerikansk ingenjör som åker till Saudiarabien för att visa en slags ny mötesteknologi som den här mannen då arbetar på ett företag som lanserar i USA. Och poängen är på något sätt att han åker dit, ska träffa den här prinsen och visa upp den här teknologin för att sälja in den till den här fantastiska staden som den här prinsen håller på att bygga. Och hans grej är att han liksom, han är i den här staden i flera dagar, men den här prinsen kommer liksom aldrig. Och hela tiden så är det som att så, han försöker få hjälp med saker och ting. Och han får alltid träffa någon representant som säger att kanske prinsen kommer imorgon. Vi får se, man vet aldrig.
Det här låter som Claes Östergrens Veranda för en tenor.
Ja, det är lite grann så. Det finns nästan liksom så Kafka-drag i det här. Att
de
så här,
håller på och bygger på en fin veranda för att det kommer en världsberömd tenor ut i skärgården hela sommaren. Tenoren kommer aldrig.
Nej.
Tragik uppstår.
Nej, men ja. Det finns drag av det. Och det är just den här, alltså det den här grejen porträtterar är den här, eller det Dave Eggers porträtterar är den här, vad ska man säga, viljan av att i nya världen ha massa projekt och massa framåtskridande grejer, men det är hela tiden en labyrint av kontakter och byråkrati som måste navigeras.
Mm.
Och det slutar, alltså det som är fint med Dave Eggers roman är att den slutar på något sätt med att huvudpersonen snarare går vilse i den här byråkratin och istället blir förälskad i en saudiarabisk kvinna för att han får någon slags böld på ryggen och kvinnan är läkare som han träffar för att få hjälp med den här bölden. För poängen är på något sätt att det här projektet han är där för att göra, det är liksom så här, fine, du är här för det här projektet, men det är inte det som är viktigt. Ja. Alltså du är så här, du är här mest for show, så att säga. Men poängen är då att i verkligheten nu då så är det prins Mohammed bin Salam som satsar stenhårt på Neom, den här staden. Och han har beskrivit det som a civilizational leap for humanity. Och det finns väldigt långtgående planer på hur den här staden ska konstrueras. Det ska vara framtidens stad. Den ska styras av det här som vi så länge har hört av, the Internet of Things. Alltså att allting är uppkopplat. Om du behöver mjölk så kan din kyl berätta för dig om du behöver mjölk, etc. etc.
Det kommer väldigt hackbar.
Ja, och än så länge är jag helt inne på din linje om det här med att det här känns som ett PR-trick. Sen sa då Johannes det intressanta faktumet att så här, Saudiarabien är världens största oljeekonomi. Och att Saudiarabien nu vet att de måste hitta liksom nästa grej. De måste veta och hitta vad som de ska göra efter att oljeekonomin dör. För att oljeekonomin dör, det säger ju sig självt på något sätt. Alltså, vi alla är medvetna om att den typen av biobränslen inte är bra. Alla växlar över till, vad heter det, någon form av elmotorer. Alltså, det är någonting som kommer ske successivt de kommande åren, vare sig Saudiarabien vill eller inte, så att säga.
Och tittar man på konkurrensen i lokalområdet så har Dubai har ju claimat turismen.
Exakt.
Qatar har claimat sporten. De ska hålla fotbolls-VM och lite sånt.
Men Qatar har väl mest claimat sporten för att genom att importera idrottspersoner, ja, med framstående resultat och erbjuda liksom medborgarskap i Qatar.
Absolut, men de är också den här stora idrottsakademin, jag kommer inte ihåg vad den heter nu,
ja.
Där de har köpt.
Jag menar bara så här, Qatar, yes, men det känns som att det är lite lösa boliner att bygga en ekonomi på idrott.
Jo, absolut, absolut. Men det är många som har visat framfötterna i att vilja göra någonting annat, ja, än att bara utvinna olja.
Ja.
Och
ja,
det, kanske letar Saudiarabien här en nisch.
Precis.
I den. Ja.
Men om vi leker med tanken då, för en sån, om Saudiarabien har hittat sin nisch i att bygga en robotstad, alltså skulle de kunna lyckas, tror du?
Ja, det skulle de säkert. De har ju pengarna.
Ja, det har de ju definitivt.
Det känns som att så här, pengar i vissa länder så är ju pengar inte en issue. Alltså så här, vad jag tänker, de här oljeproducerande länderna. Så är det snarare så här, vad ska vi göra med pengarna?
Mm.
Och det är klart att om de har bestämt sig för det, om de skaffar det bästa teknologin för det, liksom. Så det är väl inget omöjligt?
Nej, och jag tänker så här, det finns ju en intressant tanke som det snarare kanske är upp till olika science fiction-författare och utforskare än mig, men det finns ju en intressant idé i vad händer om liksom den nya robotcivilisationen, den föds inte ur ett, liksom, ett Silicon Valley eller ur ett Tokyo eller alltså någonting som man har sett i science fiction-världen om och om igen, utan den föds ur ett Saudiarabien. Alltså, vad händer då med världen, ja, så att säga?
Jag tänker på Ian MacDonald, hans böcker Mother of... River of Gods heter den, tror jag.
Mm.
Som handlar om ett Indien där det finns flera högintelligenta AI:n. Han har en som heter Brazil, som också är på samma tema.
Har den någon koppling till Terry Gilliams film?
Nej,
nej,
inte alls. Och en som heter The Dervish House, som handlar om nanotech i Istanbul.
Mm.
Där han väldigt effektivt blandar liksom den lokala kulturen med super sci-fi. Och jag tänker, det här ligger helt i samma linje, och Saudiarabien är ju lite outforskad mark, mm, känns det som, mm, just om man ska tänka på det utifrån någon slags popkulturellt perspektiv.
Mm.
Så det är klart att det vore helt logiskt att det är i Saudiarabien man bygger en robotstad.
Överlag känns det ju som att science fiction-litteraturen har varit förhållandevis dålig på att utforska de liksom nya stora ekonomierna.
Ja.
Och man pratar väldigt ofta om Brasilien och Indien och stora delar av Afrika som liksom de här framväxande ekonomierna som kommer bli de som tar över när liksom västvärlden inte längre har ett stort grepp om världsekonomin. Och det är lite trist på många sätt. Att, alltså, det känns som att science fiction-litteraturen har i mångt och mycket blickat ut från jorden snarare än att titta på vad det är som händer här.
Ja.
Och det känns som att det finns ju mycket potential.
Oh ja, verkligen.
Är det att det ligger för nära i tiden, tror du?
Jag tror att det handlar om målgruppsanpassning i mångt och mycket. Det är lättare att till unga nördar, eller unga, jag vet inte, nördar, punkt, i Europa och Nordamerika, så är det lättare att sälja in tanken om ett Europa eller ett liksom USA, Kanada som är ute i rymden och far, än det är att sälja in liksom en skön soppa av konstiga tehus, moskéer och nanotech frifräsare i Istanbul.
Mm.
Sådär.
Mm.
Att liksom, jag gillar ju sistnämnda mycket mer.
Absolut. Framförallt gillar man ju tanken på att liksom vår bild av science fiction ligger och puttrar överallt.
Ja.
Alltså, det är lätt att tänka att det man tänker sig i huvudet som science fiction är något som ligger i någon slags sinnebild av Silicon Valley med någon slags framkant, eller Tokyo där man liksom bygger någon slags robot. Men det är ju mycket mer spännande med den här, vad ska man säga, skrot science fiction.
Ja, verkligen.
Alltså, någon som har en robotarm som fungerar så där för att den är ihopbyggd av lösa delar, som ju är liksom en av öppningsscenerna i Neuromancer till exempel.
Ja. Men, om vi ska prata om William Gibson, så tycker jag hans bästa är New Rose Hotel, som utspelar sig till största delen i Marrakesh.
Mm.
Och det här var ju innan Jason Bourne hade varit i Marrakesh, och innan liksom det blev en filmplats för alla,
mm,
liksom sådana, mm, Inception och whatnot. Men där liksom närvaron i Marrakesh och basaren och allt sånt där Hosaka liksom har byggt sitt labb dit de flyger in black private layers whispering into the Marrakesh airport on fiber carbon wings, mm, tror jag formuleringen är. Mm. En väldigt härlig beskrivning av precis hur man vill liksom ha Marrakesh.
Mm.
Och jag är ju väldigt mycket inne på, jag läste här om året, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, det var en antologi med en samling med afrikansk sci-fi, och på något sätt så kittlar det ju mycket mer när det är en AI-grej djupt i Lagos liksom, och allt vad de städerna har att erbjuda, snarare än det man har liksom sett till leda i, alltså ett Los Angeles eller ett Hongkong eller liksom såna här saker. Jag menar, jag älskar tanken på de städerna också.
Mm.
Men jag är, det kittlar ju mycket mer om man tänker så här, Mogadishu. Vad händer i Mogadishu just nu som är on the fucking edge? Liksom?
Mm. Ja, men verkligen. Men vad heter det? Jag läste ju förra året Liu Cixin, tror jag det uttalas. Cixin, kanske. Men The Three Body Problem, har du läst den?
Nej.
Den vann typ Nebula och massa science fiction priser en gång i tiden. Den har ju beskrivits som så här, boken som Barack Obama läste när han insåg att USA inte kan sluta satsa på rymden. Och den är ju väldigt mycket så här, just tanken av att så här, framtiden ligger i rymden. Vad händer när ingen satsar på rymden? Vilka kommer satsa på rymden? Och i den så finns det även ett spår då av ja, men det är kinesiska, för att Liu Cixin är en kinesisk författare. Det finns ett spår av den gamla kinesiska kommunistregimen där, och även den nya väldigt kommunist, eller vad heter det, kapitalistiska kommunistiska regimen där, som liksom porträtteras på ett väldigt, väldigt intressant sätt. Men det är också just den poängen av att så här, framtiden är någonting som alla vill ha en del av kakan av, vare sig vi vill eller inte, och att man sällan tänker på framtiden på det sättet. Man tänker ofta på framtiden som någonting som liksom nästa modell av iPhone. Man tänker inte på att så här, en nationalstat satsar på framtiden, så att säga.
Ja.
Är det för att vi i Sverige inte satsar på det sättet, tror jag? Eller varför vi är så dåliga på att se omvärlden som liksom framtidsnationer?
En jättebra fråga. För mig kittlar det när jag
ser... I Sverige är vi så här, höghastighetståg.
Ja.
Oh, ska vi verkligen ha det? Det låter dyrt. Medan liksom så här, en massa andra nationer i världen är så här, typ, nu börjar vi nog kika på att kolonisera rymden.
Ja.
Det...
Men jag läser, i juni i år så ska ju Kina skicka sin probe till the dark side of the moon. Första gången man landstiger någonting på baksidan av månen.
Mm.
Oerhört kittlande, tycker jag.
Det kommer inte finnas någonting där, men...
Ja, men alltså, mätsvärden och så vidare.
Det är ju kittlande.
Ja. Och sen så älskar jag ju bilderna från det indiska rymdprogrammet. De har ju sin uppskjutningsbas någonstans ute i en så här riktigt tät jävla djungel. Mm. Riktigt jävla regnskogsdjungel.
Mm.
Och bilden av liksom de här täta regnskogsbladen och sen en stor jävla rymdfärja som står liksom och tronar upp över detta är ju så mäktigt. Jag älskar det. Jag älskar det. Det finns något väldigt härligt i... Jag tycker även så här, det finns någonting som kittlar mig är ju hela den här i Afrika, stora delar av liksom runt ekvatorn, de länderna i Afrika. Hur deras liksom mobilanvändningen sker där.
Mm.
Där liksom, det finns många ställen som inte har vanliga telefoner, de har inga, alltså så här... Tidigare har varit så här AM-radio som gällt. Och nu är det mobil. Och hur liksom mobildata byggs upp kring det. Jag tycker det är superkittlande därför att det är så extremt annorlunda över hur infrastrukturen ser ut i liksom Europa.
Men det är också kittlande för att det på något sätt är grundtanken med internet förkroppsligar på något sätt. Alltså det finns inte de här, alltså om man i Sverige och Europa och i stora delar av USA pratar om liksom kanalpaket och annat, så är det som att så här, resten av världen håller liksom inte alls på med de grejerna, utan det är snarare just den grejen av att alltså, sprida ut saker så mycket det bara går.
Ja.
Det finns ingen centralisering överhuvudtaget, och det är ju liksom superpositivt.
Jag åkte på buss en gång i Ecuador, och så var det uppe i bergen där någonstans. Jag kommer inte ihåg vad det var, men nära, vad heter den, Chimborazo, någon vulkan där, så är det bara en liten hatt, alltså bokstavligen bara en jättelitet hus med en handmålad skylt där det stod internet access here.
Om man bara, eller jag kommer inte ens ihåg om det var på engelska, det kanske var på spanska. Och man bara, fan. Alltså så här, att plugga in en USB-sticka med välvalt innehåll i den här lilla stugan.
Och skicka ut.
Ja, det finns en story som börjar med att man liksom kliver av
den här mopeden upp för berget, så att säga.
Man kliver av bussen åker vidare. Själv går man in på den här liksom första huset man har sett på en timme och stoppar in sin USB-sticka i den här gamla PC:n som står där. Liksom.
Det är där berättelsen om Stuxnet-masken börjar på något sätt. Ja, man skriver ett mejl.
Ja, men jag gillar det.
Iran.gov. Jag är glad vad de har för.
Ja, men där finns ju någonting i liksom det här low-tech-tolkningen av high-tech som jag har alltid tyckt varit mycket mer sexy än liksom high-tech.
Mm. Men om vi säger så, 2030 har Saudiarabien som liksom någon slags slutmål för den här robotstaden. Tror du vi kommer se 2030 en stad befolkad med 50% robotar?
Ja.
Oj! Ja. Jag tänker så här, det är alltså...
Jag är inte säker på att det är den här stan dock. 2030 kan det vara
ingen stad som helst, men... Jag tänker så här, det är 12 år fram i tiden. Alltså det ska till en robotproduktion av Guds nåde.
Jag bara tänker, vad alla ska göra? Alltså om det är 50% robotar...
Jag tänker att det är exakt likadant med det här som det är med självkörande bilar. Ja, alltså tekniken finns mitt framför ögonen på oss. Tekniken finns här mer eller mindre nu. Men dagen då vi liksom ser automatiserade transporter på stora landsvägar, den är ganska långt fram i tiden. Och jag tror att det är exakt samma sak med robotstäderna. Tekniken finns där ganska snart, men när vi ser en robotstad med 50% invånare robotar, det tror jag är en bra bit fram i framtiden.
Bra. Vi har pratat mountaineering, Nanga Parbat. Vi har pratat robotar.
Löst pratat om robotar.
Vi har druckit lite för mycket öl. Vi gör så här, vi kör ut ett avsnitt nästa vecka också. Men jag tror att det här, om du har hängt med till nu, 56 minuter.
Man kan säga, det här är någonstans liksom så här, ursäkt avsnitt för att vi har blivit brusade.
Ja, fan. Vi went off the wagon.
Ja, men det är väl härligt.
Ja. Även poddare måste få kul någon gång.
Även de lösa poddarna måste ut, så att säga.
Vi hörs igen om en vecka, hörni. Så tar vi allting enligt formatet då med postskriptum och allting. Det här var någon slags utfyllnad.
Jo, men jag har en halv postskriptum.
Ja, jag har fan också en postskriptum.
Ja, men då kör vi en postskriptum. Min postskriptum är... Alltså super vidrigt själv promotion. Det är så här att idag, fredag, om man lyssnar på när det här avsnittet kommer ut, så drar ju jag tillsammans med Angelica, Anton och Elisabeth igång Petri Spels stora stream. Vi kommer streama i 24 timmar från 15:00 idag, fredag den 2 februari. Så om du har möjlighet, gå in och titta. Om du inte har möjlighet att gå in och titta idag, gå in och följ den här Twitch-kanalen som vi kommer streama på 4 gånger i veckan framöver på twitch.tv/petrespel. Får man göra så här? Alltså plugga egna grejer i postscriptum? Jag känner mig lite smutsig, men samtidigt, fan, jag tror på det här.
Det är klart man får plugga.
Bra.
Om du tror att Oddpod har större reach än vad Sveriges Radios långa arm har.
Det tror jag definitivt. Ja. Det tror jag definitivt.
Jag ska tipsa om en film på Vimeo. En 6,5 minut tror jag den är. Nästan skrämmande film. Jag var i Göteborg och hälsade på Amanda och hennes sambo.
Jag har mycket Göteborg på slutet. Ja. Det var Göteborg med Petri Spel. Med Petri.
Amanda och hennes sambo tog mig till en full pub. Sånt gillar jag ju. Sen så visade de en film för mig som heter Hyper Reality.
På full puben?
Nej, hemma igen.
Ah, okay. Ja.
På Vimeo, en film som är en, vad ska man säga, väldigt speciell take på det här med gamification och vad det innebär i vårt nya samhälle, apropå robotsamhällen. 6,5 minut, en kort film, men kittlande skulle jag säga.
Spännande.
Men kolla den.
Mm.
Så ses vi igen om en vecka.
Ja, det gör vi. Kul att säga om en vecka igen. Ja. Det var länge sedan man fick säga om en vecka.
Ja, men verkligen.
Vi borde vara fulla oftare och få säga en vecka igen.
Ja, verkligen. Ha det bra.
Ta hand om mig.
Tja.